Från Linköpings universitet. Det här är Fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är fredag, 22 september.
AI kan utlösa nästa finanskris.
Ny rapport. Många elever använder AI för att fuska i skolan.
Olle, hur orolig behöver jag vara för AI-utvecklingen just nu?
Jo, men du behöver nog vara lite orolig faktiskt. För det finns väldigt mycket man inte känner till om de här nya kraftfulla AI-modellerna.
Så går det att lura militära AI-system.
FNs generalsekreterare Guterres. AI kan orsaka död och förstörelse.
AI har börjat förfalska kunskap.
Försökte skapa barnporr med hjälp av AI. Döms i tingsrätt.
Ett axplock av rubriker från olika svenska medier, sommaren 2023. Det är en ganska svartvit historia. Mycket skräckscenarier, dystopier och farhågor om vad AI och den här utvecklingen kommer att göra med oss. Utplåna oss, ta våra jobb, ge auktoritära regimer ännu fler möjligheter att förfalska kunskap och skriva om historia. I Fakultet idag om artificiell intelligens, AI, och den tekniska utvecklingen som vi står inför. Eller snarare som vi faktiskt redan är mitt uppe i. Självklart är de här dystopierna bara en sida av saken och ingår kanske framförallt i en medial logik där rösterna blir lite extra uppskruvade för att tränga igenom bruset. Men kan AI lösa vår kompetensbrist, effektivisera vår sjukvård och faktiskt hjälpa oss att bli bättre problemlösare? Och kan AI lösa en krisande skrivprocess?
Jag tror att vi är fascinerade av AI mycket på grund av att men det handlar ändå om att AI handlar i grund och botten om att hur kan du få datorer att göra saker som tidigare bara människor kunde göra?
Det här är Fredrik Heinz. Han är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Och han är en av Sveriges och EUs mest namnkunniga AI-forskare.
Vi har ju alltid försökt skapa kopior av oss själva och liksom förstå oss själva. Och därför tror jag att det där med AI blir väldigt fascinerande.
Så det är liksom det där med intelligensen i AI-et som är kittlande, tror jag.
Ja, men intelligens är ju en spännande aspekt i sig. För jag tror vi överskattar vår egen intelligens och kanske också överskattar intelligensens betydelse i sig. Och just att det är väldigt mycket fokus på intelligens. Medan i själva verket kanske det är andra saker som egentligen är mer utmanande. Bara för att ta liksom ett exempel, att få en dator att få maxpoäng på ett IQ-test är ju rena barnleken. Men att däremot få en robot att knyta skorna är det ingen som har lyckats göra.
Ja, hallå, hallå.
Går det att ersätta något som vanligtvis betraktas som så typiskt mänskligt, nämligen kreativ förmåga?
Klockan är runt 11 på kvällen. Jag håller på att skriva en novell. Och det går ju inte nog bra.
Det här är Mattias Edborg, producent för skrivarpodcasten Mannen med den gula rocken, musiker och novellist.
Den här novellen måste vara klar inom 3 veckor ungefär. Jag har kommit halvvägs. Och jag har stått och stampat halvvägs ganska länge. Ja. Jag behöver någon typ av inspiration, känner jag. Men klockan är för mycket för det här nu. Jag ska gå och lägga mig. Få en god natts sömn. Och förhoppningsvis så får jag lite mer gjort imorgon. God natt.
Det som vi kanske tycker är svårt behöver inte nödvändigtvis vara svårt för datorer, och tvärtom. Det som är lätt för oss kan vara väldigt, väldigt svårt för datorer. Och liksom man tar man sådana saker som just hitta information eller hitta specifika saker i stora mängder information. Det är ju sånt som är svårt för oss. Liksom, ska vi sitta och läsa igenom 10 böcker för att hitta någonting? Ja, men det är ju, för en dator så tar det liksom en millisekund eller mindre liksom att läsa igenom de här 10 böckerna och hitta alla ställen som något visst ord förekommer på. Men däremot just med sådana här praktiska saker som ja, knyta saker, vika tvätt. Det som är intressant är just hantera det man kan säga deformerbara objekt, alltså mjuka objekt. Objekt som ändrar sin form beroende på hur du håller i den. Det är typiskt sånt som är jättesvårt för ja, robotar då. Räkna är ju jättelätt för maskiner.
Vad är det egentligen som är skillnaden mellan AI och bara väldigt kraftfulla datorer?
I grund och botten så är det ju vanlig programmering. Det som är nytt här är ju liksom egentligen att man programmerar datorer på lite andra sätt. Det vill säga att istället för att det är vi som skriver alla reglerna, om man tar det här med maskininlärning som är ju det som många förknippar med AI idag, så handlar det ju om att datorn själv kan liksom hitta mönster och hitta saker, hur fungerar det utifrån stora mängder exempel. Det vill säga att den kan själv hitta det här snarare än att vi behöver berätta det i minsta lilla detalj.
Den och tränar sig helt enkelt på data.
Ja, den kan träna sig på data, precis. Och det är ju där det blir intressant att göra en koppling till sig, sådana saker som intuition. Som är ett klassiskt exempel på det verkar som att vi kan hitta något mönster helt omedvetet i en situation. Så kan vi intuitivt känna men det här verkar vara rätt sak att göra i den här situationen, och ofta så är det rätt sak att göra, ibland är det helt fel, men ofta är det rätt. Och det är lite samma sak här, det vill säga att de här systemen är väldigt bra på att hitta mönster givet att man har något mål för den att sikta mot. Så att du måste också säga vad ska du leta efter.
Intuition brukar man ju annars förknippa just med människor, att det är någonting vi är bra på, men det här kan AI och robotar också.
Men det är återigen, vad menar vi med det? Det vill säga att om vi med intuition menar liksom egentligen att ofta så handlar det om att vi uppfattar en situation, snabbt fattat beslut, så intuitivt känner att ja, det här är rätt sak att göra. Och att sen kallar vi det intuition bara för att vi har ingen direkt insyn i hur vi kom fram till det eller liksom på vilka grunder vi baserade det här beslutet på. Och så kallar vi det intuition. Och på många sätt så är det precis det som händer med datorn, åtminstone man ser det liksom från ett utifrån perspektiv. Liksom, vi bygger också våra beslut på erfarenheter, och det är samma sak för datorerna. Liksom, de har upplevt eller liksom varit med om ett stort antal situationer och från dem hittat liksom, hur bör man hantera dem. Det vi kallar intuition är ju definitivt sånt som är förhållandevis enkelt att göra.
Jag har hunnit få i mig lite frukost. Jag har gått runt här med min dator. Jag ska sätta mig ner och skriva lite snart. Men först lite kaffe.
Ja, men vi vill ju förstå hur den mänskliga intelligensen fungerar, och vi vill förstå också liksom att hur kan vi liksom mekanisera den, pratar vi om liksom, hur kan vi liksom bygga liksom få datorer att uppvisa samma typer av egenskaper. Så det är ju liksom den ena biten. Sen är det mer det här kanske användbarhetsperspektivet, och det är liksom att väldigt mycket av det vi gör som människor liksom i vår vardag blir ju liksom tillgängligt på ett annat sätt. Så ta det här med naturligt språk som är liksom inne nu. Liksom just att vi är ju väldigt språkbaserade varelser, man får säga så. Liksom, nästan allting vi gör bygger ju på text eller språk i någon form. Så om vi då kan få datorer att både liksom tolka text och kunna skapa text och så vidare, liknande som vi gör, så är det liksom ofantligt användbart, just för att det finns så många situationer där det här används.
Så, nu är jag redo. Önskar mig lycka till. Hej, jag heter Mattias Edborg. Jag är ingen författare, inte på långa vägar. Men jag älskar att skriva. Så pass mycket att jag för 4 år sedan startade en podcast om just kreativt skrivande. Den heter Mannen med den gula rocken. Podden baserades på en idé om stafettskrivning. En slags kollektiv kreativitet. Alltså flera författare skriver varsin del i en novell. Jag håller nu på med att skriva en novell till den sista säsongen av Mannen med den gula rocken. Och det här är en novell jag hållit på med väldigt, väldigt länge, men inte skrivit klart. Den har legat länge i min hårddisk. Jag har plockat fram den då och då, skrivit några rader, kanske en halv sida till och med. Ja, det där blev inte så bra, va? Jag har tagit bort och jag har kastat, men jag har inte kasserat. För det här är en idé som jag tycker väldigt mycket om. Starten är suverän och premissen, den är smart. Och därför vill jag att den här ska bli bra. Kanske det bästa jag skrivit hittills, vill säga. Senaste gången jag plockade fram den för att än en gång ge mig på den, så kollade jag på datumet. Och där läste jag skapad den 5 september 2019, 16, 21 och 17. Och det är länge sedan. Mycket, mycket längre än jag kommer ihåg. Men nu, den här gången, nu ska jag skriva klart den. Jag har skrivit en hel del andra noveller sedan den 5 september 2019. Jag borde ha blivit bättre. Borde ha vässat min penna, så att säga. Men det kommer ingenting. Totalt blankt i huvudet. Idéer som sprutat ut till tidigare texter, de kommer inte till den här. Jag vet vad som har hänt. Ja, men det står ju ganska klart för mig nu. Jag har ju fått skrivkramp. Så. Jag bestämde mig för att ta hjälp. Inte av en lektör och inte heller av någon annan författare, utan av en AI. Nu har det gått några timmar och jag har lyckats få ur mig en sida. Ja, det är ju bättre än inget. Känns helt okej, tycker jag. Inte riktigt få till det som jag tänkt. Men å andra sidan vet jag knappt själv hur jag har tänkt. Men det är bara något, det är något som inte riktigt klaffar. Men jag ska inte slå ner mig själv här nu. Jag tror att jag har mer i mig. Men nu ska jag släppa det här en liten stund. Nu blir det ut på långpromenad med hunden. Och sen på igen.
Kom nu då.
Det finns ju definitivt liksom ett mått av det här. Liksom att, men hur kan vi avlasta människor? Det är liksom en aspekt på det, är ju att som det är idag så har vi alldeles för få människor. Liksom, jag tror jag läste i tidningen bara idag faktiskt, det här med att ja, men det är liksom kompetensbrist. Det vill säga att det finns massor med yrken där det helt enkelt saknas människor. Och samtidigt har vi ju inte jättehög arbetslöshet. Så att det är just det att i de allra flesta yrken så skulle det faktiskt behövas ännu mer människor snarare än färre. Men av olika skäl så är det svårt. Och liksom, här finns ju sådana spännande saker. Man tar just offentlig sektor som ett konkret exempel. Så SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, kom ut med rapporten nu, tror jag, 5 år sedan kanske, någonstans. Där man då kom fram till att om regionerna ska ha samma personaltäthet, liksom lika mycket människor i förhållande till liksom befolkningen och så vidare, och med alla stora pensionsavgångar, så kommer de behöva anställa 95% av varje årskull. Det vill säga att i stort sett alla skulle behöva jobba i offentlig sektor, vilket självklart är ju inte möjligt, även om så att man hade resurserna att göra, så finns det inte till mycket människor. Så att vi måste ju faktiskt hitta nya sätt att jobba på. Och att, det ser vi ju liksom över tid, så har det blivit att liksom färre personer kan få mer gjort. Så det är ju som en del av den här utvecklingen som sker. Och det, konsekvenser av det är ju också liksom just det att innehållet i jobb förändras. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det som automatiseras är ju inte yrken, utan det är ju snarare arbetsuppgifter. Och det finns en studie som ja, men någonstans säger mellan 30-60% av det de allra flesta gör på jobbet är den typen av arbetsuppgifter som då skulle kunna automatiseras. Och troligtvis kommer de att göra det inom någon framtid. Liksom. Och att då blir det ju egentligen att istället för att nej, men nu blir det så här, 50% av alla jobben försvinner som en antal rapporter kom fram till för 10 år sedan drygt, så blir det ju snarare att alla jobb, eller i stort sett alla jobb, förändras. Och det här är ju liksom en naturlig del av utvecklingen. Jag tror jag såg siffror att det var 400 000 jobb som byts ut varje år. Så att det här med att vad är det för för typer av arbete, vad är det för färdigheter, vad är det för kunskap, vad är det för saker som behövs på arbetsmarknaden, det är ständig förändring. Och att det här blir liksom en del av det.
Dag 4. Igår blev det inget gjort. Jag hittade på alla möjliga anledningar till att inte skriva. Jag hade ingen motivation överhuvudtaget, men för att liksom skapa motivation och inspiration så gäller det bara att göra. Det är inte alltid så lätt att bara vara kreativ, trycka på knappen, utan kreativiteten kommer när man jobbar. Jag har suttit här en halvtimme och läst igenom det jag skrev igår, och det är tyvärr helt värdelöst. Så bort med det, börja om. Men först, ja, lite kaffe.
Jag tycker det är med, men journalister är ju jättespännande yrkeskategorier, fundera på liksom hur påverkas deras jobb. Och att man skulle ju då kunna tänka sig just det här med att amen, den här typen av system kan liksom hjälpa till exempel att amen, du kan ju transkribera intervjuer bara som en sån enkel sak som finns och har funnits ett tag, liksom, amen, slippa för hand transkribera det. Även misstänker att det sker säkert ganska mycket processande under tiden, men här är liksom de intervjuerna som jag vill ha med, här är liksom bakgrundsfakta, och så genererar de här AI-verktygen liksom en text och bara, nej, det blir lite för post, kan du göra lite mer kritiskt? Och så får man en ny text som, ja, men nu var den lite mer kritisk. Okej, ja, men nu är tillräckligt nära, och så kanske man går igenom och så redigerar man lite manuellt och sen så iväg med det. Och sen bara, nej, men jag kanske skulle, det här verkar kanske funka för någon, säg, jag har ingen aning, tyska eller afrikansk marknad eller vad som helst liksom någonstans i världen. Ja, men då kan du få en automatöversatt. Och det kanske inte bara handlar om automatöversättning liksom språkligt, utan nej, men nu behöver vi liksom kulturellt färgade eller lokalt färgade exempel. Kan du liksom hitta exempel här från Nairobi eller vad man nu vill skicka den någonstans? Ja, men då kan man få exempel därifrån som du då kan lägga till och liknande. Så att möjligheten blir ju då att man både kan producera liksom fler artiklar på samma tid som tidigare, eller höja kvaliteten eller göra dem mer intressanta. Men det kan ju också vara att man faktiskt öppnar upp nya marknader som man inte tidigare hade tillgång till. Och här tror jag att en viktig aspekt blir ju det här när man automatiserar, och liksom hela poängen är att det ska bli någon form av automatiseringsvinst. Att ska liksom produktiviteten per investerad timme ska ju bli högre. Men då blir frågan, vem får den här produktivitetsvinsten? Mm. Och här är liksom någon slags traditionell bild är ju liksom, ja, men du har en fabrik, det är full med arbetare, och sen så automatiserar vi fabriken, den som äger fabriken får hela vinsten, arbetarna blir arbetslösa. Och vi har ju lite den där synen på automatisering, men här skulle du snarare kunna vara, men det är du som journalist tillsammans med ditt AI-verktyg, det är ni som producerar det här, och då blir det ju du som enskild individ som huvudsakligen får den här produktivitetsvinsten. Jag tror ju ändå att AI har faktiskt möjlighet, särskilt den typen av AI-verktyg vi ser idag med ChatGPT och andra liksom språkverktyg, att liksom det blir mer personligt, det blir din hjälpreda. Om man tar det här med sig, som att du vill, hur du uttrycker dig, genom att det här systemet ser hur du uttrycker dig om och om igen, men då kan du få den att liksom uttrycka sig som dig, inte som någon annan. Och då blir det liksom att det är faktiskt du som bidrar genom att liksom, ja, träna upp den, ge exempel och så vidare, som då blir en specialiserad AI anpassad för dig, dina behov och liksom dina sätt att till exempel uttrycka dig då. Och då har du ju faktiskt tillfört någonting. Som, det går ju inte enkelt att kopiera nödvändigtvis för andra. Så att det blir liksom någonting som är personligt, individuellt och användbart och kommer dig till nytta.
Okej, nu är det så här. Jag har suttit och scrollat igenom Instagram istället för att skriva. Men där ramlade jag över ett konto om skrivinspiration. Och där var en person som tipsade om en AI för författare med skrivkramp, writer's block, eller om man bara behöver inspiration. Pseudowrite heter den. Jag ska gå in och läsa lite mer om den nu. Återkommer.
Jag tror det är definitivt en användning, just det här att kunna generera nya idéer, så blir det liksom ett sätt för dig att liksom, du har någon slags tanke i huvudet eller bara liksom en smak. Och sen så liksom, jag gillar det här, jag är ute efter det här. Och sen kan datorn hjälpa dig att faktiskt skapa någonting som uppfyller det som du hade föreställt dig. Som ett sånt där konkret exempel. Så att jag tror det finns mer av det här, just att hjälpa till i den kreativa eller designprocessen. Ett annat exempel som jag vet en hel del är det här med så här, kritisk vän. Att liksom att ja, men du har en text kanske liksom och sådär. Men vad är liksom de tre bästa invändningarna mot den här texten? Eller liksom vad är det för, vad har jag glömt? Finns det någonting här som jag har missat? Och den typen av saker, att just ha liksom en, så här, en kritisk dialog kring någonting som man håller på att skriva eller ta fram. Så blir det också ett stöd i den här skapande processen då.
Nu har jag läst på lite om den här AI:n, min räddare i nöden. Den heter alltså Pseudowrite och det den gör är att den analyserar din text och sen så ja, ger den dig förslag helt enkelt på hur du kan fortsätta berättelsen. Alltså tanken är att den ska hjälpa mig i min kreativitet här, tänker jag. Alltså hitta lite vägar ut och in i texten. Så som jag förstår att den letar efter vändpunkter i manuset. Och sen så hjälper den mig, eller dig, eller vem det nu är, att liksom expandera texten. Så det ska inte bara vara massor med fluff eller brödtext, utan mer liksom kreativa idéer och förslag och sånt som kan fånga in läsaren. Man kan också bygga karaktärer och storylines. Men det som lockade lite med den här AI:n, det var att den tydligen ska kunna härma en liksom rent stilistiskt. Alltså använda samma språk och uppbyggnad, uttryck och så vidare som jag gör. Nu ska vi se. Ska ställa ifrån mig den här också. Nu ska jag sätta mig. Men det här låter ju väldigt lovande för mig, tycker jag. Någonstans är det väl precis det här jag behöver hjälp med. Det måste ju hända någonting. Jag har kommit halvvägs. Jag ska bara skriva 4 sidor till. Det ska inte behöva vara så svårt. Men tyvärr tar det bara stopp. Jag har liksom inget att komma med. Allt jag skriver tar jag bort. Det jag tycker mig ena dagen är nöjd med är värdelöst dagen efter. Så att jag ska faktiskt testa det här nu. Jag har inte hört så mycket om det här tidigare. Just det här liksom författarverktyget. Det är klart jag har hört om AI och ChatGPT och allt det där. Och som jag förstår det så är det en version av ChatGPT som den är baserad på. Men nu ska jag bara signa upp mig. Och sen så är det dags att testa det här verktyget. Men först så ska jag göra lite kaffe. Hej.
Jag tror ju att även om det är mycket möjligt så att dagens datorgenererade litteratur är ganska ointressant. Det skulle väl inte förvåna mig jättemycket. Men att jag tror det är mer en tidsfråga. För vi ser ju liksom, till exempel, ta det här med musik. Att vi kommer inte kunna se skillnaden. Vi kommer kanske tro att ah, men det här måste vara datorgenererad text. Och bara, oj, nej det var det visst inte, eller tvärtom. Så jag tror att den här gränsen kommer att suddas ut inom en inte allt för lång framtid.
Kommer det kanske vara så att vi anpassar oss efter AI-text? Mänskligt skriven text kanske upplevs som så här pretentiös, tung, konstig.
Det kan mycket väl vara så. Som ett användning som jag hör väldigt många använder just när ChatGPT är faktiskt att skriva mail eller brev. Liksom att, och tydligen, ett problem är som att vi svenskar vi skriver alldeles för rakt på och liksom inte tillräckligt vänligt om man ska skriva till utländska personer. Så just det, men skriv om det här så att det blir tillgängligt för mer vänligt och anpassat för kanske då en icke engelsk, native engelsktalande publik. Ja, men då kan du skriva om det så att det låter bättre för en engelsktalande, liksom infödd engelsktalande jämfört med hur vi tycker att vi uttrycker oss. Så att jag tror nog att det kan vara så.
Det var i november 2022 som det amerikanska techbolaget OpenAI släppte sin så kallade språkmodell ChatGPT. Och sedan dess har användningen helt enkelt exploderat. Redan efter en vecka hade ChatGPT 1 miljon användare. Och bara 2 månader senare 100 miljoner användare. Det här är en så kallad generativ AI-modell som kan producera och bearbeta text. Allt från låttexter och dikter och bröllopstal och uppsatser och verserad mejlkonversation till journalistisk text och fiction. Och det är nog få vid det här laget som har undgått att höra talas om eller kanske prova ChatGPT. Även Microsoft utvecklar sin egen språkmodell och bäddar in den i sökmotorn Bing. Och så har vi Pseudorite, som Mattias Edborg provar.
Ja, nu har jag då signat upp mig på Pseudorite. Och jag har faktiskt redan laddat in min text här. Yes, jag ska ta det från början. Så som jag förstår det, nu när jag läst lite om introduktionen här på Pseudorite, det den kan göra är att ja, men lägga till text, alltså att den snabbt som attans analyserar min text från början till slut. Jag kanske väljer ut ett stycke som jag vill att den ska fortsätta på. Och sen så kommer den, ska den då komma med ett antal förslag, vad jag förstår, på hur man då kan fortsätta. Det finns också ett verktyg som heter Describe, där man till exempel kan låta den måla ut språket lite mer, bli lite mer nyanserat. Det kan vara så till exempel att jag har skrivit, han hade på sig en skjorta. Så om jag väljer då att till exempel markera skjorta, och sen så trycker jag på describe, då målar den ut det här då. Det kan vara till exempel, han hade på sig en blå, gammal, svettig skjorta. Ja, men ni förstår. Det finns också en funktion som heter rewrite, där den då, den skriver om helt enkelt det som jag redan har skrivit. Och sen en brainstorm variant. Så jag antar att det är samma. Ja, att den brainstormar fram idéer helt enkelt. Jag, som sagt, jag har inte provat något av det här än, så att jag ska ta och prova nu. Men nu när jag sitter och tittar på min text här så ser jag att det här sista stycket är helt värdelöst. Otroligt dåligt. Så att jag tänker nog ta bort det. Jag tänker inte, det är inte där jag vill fortsätta, utan det får försvinna och så ska jag ta en del som är lite bättre helt enkelt. Ja, så här är det hela tiden. Jag går tillbaka, jag tycker det är dåligt, jag tar bort. Jag ska väl snabbt dra lite vad den här historien handlar om. Det är alltså en man som har dödat sin fru och han har bestämt sig för att begrava henne vid gaven av deras hus. och det ska bli vid de gamla stockrosorna som har varit hennes skötebarn. Ja, men det ska ju bli lite av ett problem för honom att få ut kroppen och begrava henne vid gaven av huset där de här stockrosorna står. Yes. Det är liksom premissen. Han har också en granne som heter Jörgen. Jörgen Äcklet kallas han här i texten. Som är en lite nyfiken granne. Så det ska ju också bli ett problem då. Så, nu ska vi testa här nu då. Wow. Jag är skitspänd. Det ska bli superkul att se vad den kommer med. Antagligen bättre än det jag har skrivit, eftersom allt jag skriver är skit. Nu ska jag sätta lite en markering där jag vill att den ska skriva. Och så place your cursor at the end of some text and click write. Yes, nu sätter jag markering där. Och nu trycker jag på write. Så, det var klart. Vad sjukt ändå. Ja, alltså det tog ju på riktigt 4-5 sekunder. Så har den kommit med två alternativ, helt enkelt. Ska vi se.
Jag steg upp och gick ut i trädgården. Solen hade börjat gå ner och det var en behaglig kyla i luften. Jag gick förbi rosorna och stannade framför pappas gamla verkstad. Det kändes så rätt att min fru skulle ligga här. Jag öppnade dörren och gick in. Det var precis som jag mindes det från min barndom. Jag gick fram till arbetsbänken och la fram de verktyg som jag ville använda. En såg, en spade och en hacka. Jag visste att det skulle ta tid, men jag var fast besluten att göra det här själv. Jag började med att såga av de största grenarna på buskarna runt verkstaden. Det skulle göra det enklare att gräva ner.
Mm. Nu har jag läst det första alternativet. Ja, men helt okej. Lite fel i vissa grejer. Jag skriver om en verkstad. Och det som Sudorite har kommit fram till är att det är pappas gamla verkstad. Och jag tror inte att jag har skrivit det i texten att det är pappas gamla verkstad eller vebo. Ska det vara. Men det jag gillar är att vissa saker känns precis som att jag skulle kunna skriva. Eller att det passar in väldigt, väldigt bra i texten. Nu har jag bara gått igenom det första alternativet här. Ja, men det finns en mening här som jag reagerade på. Och det är att det står så här. Det kändes så rätt att min fru skulle ligga här. Och precis den här tonen liksom av någon slags rättfärdigande. Eller liksom att, ja men okej, hon är död. Men jag kommer ändå göra det så bra som möjligt för henne. Den får jag verkligen av det här. Passar jättebra in i liksom resten av texten och tonen. Så alltså det är bra. Den kanske inte tar mig riktigt vidare så som jag hade tänkt den första delen, men vissa saker är bra. Alltså man får väl göra det här fler gånger då tänker jag. Ska vi se det andra den har föreslagit.
Jag reste mig upp från soffan och gick ut till verkstaden. Det var dags att göra det jag var tvungen att göra. Jag hade inte en aning om hur jag skulle göra det. Men jag visste att jag var tvungen att ta itu med det nu. Jag öppnade dörren till verkstaden och gick in. Den var liten, men det skulle fungera. Jag tände en lampa och såg mig omkring. Jag behövde något att gräva med och jag visste precis var jag skulle hitta det. Jag gick bort till arbetsbänken och öppnade en av skåpen. Där inne hittade jag en gammal spade som min far hade använt när han fortfarande var vid liv. Jag tog spaden och gick ut till trädgården.
Ja, men här i den andra delen tar den historien lite framåt direkt. Ett skutt. liksom in i berättelsen, vilket jag kände att jag behöver, för jag har lätt att bli lite för målande, alltså det är lite för tradigt och lite för upprepande och svårt att liksom driva på historien, utan det blir mer bara liksom beskrivning av omgivningar och hela den biten, och så blir det ju lätt när man inte har något att komma med. Så att den här andra alternativet ser också ganska bra ut. Nej, men jag tänker att jag tar in de här, eller sparar de här två. Man kan kopiera eller så kan man trycka på insert, då bara skickar den in det i texten direkt. Och sen så ska jag väl försöka fortsätta vidare på eget bevåg. Men jättekul. Jäklar vad spännande. Och att det gick så jäkla fort. Alltså det tog 4-5 sekunder, sen var det, kommer den med två liksom helt okej alternativ som jag inte har kunnat ens klämma fram på 3 dagar. Häftigt. Nej, jag ska fortsätta här nu. Bye bye.
Så, frågan är det Mattias Edborg som har skrivit, eller är det hans nya AI-partner? Och förresten, spelar det någon roll? Och spelar det någon roll om det här är en fiction-novell? Eller om vi skulle hävda att det är dokumentärt material? Att det är någonting som faktiskt har hänt? Det kommer att ställas allt högre krav på källkritik. Det är givet, menar Fredrik Heinz.
Och om du har väldigt duktiga människor som gör den typen av saker, då är de artister, konstnärer, författare och så vidare. Så att jag tror det finns ju liksom en, det finns flera sätt att se på det hela. Däremot så tror jag liksom just den här okritiska acceptansen av allt man hör och ser, det blir ju problematiskt då om man faktiskt tror att det har hänt. Men jag tror ju också att det där är ju en kanske en generationsfråga. Jag tror att de barn som växer upp med alla konstigheter som finns online idag, jag upplever att de på många sätt är mer kritiska och liksom, nej, men det är nog inte riktigt så här, och man vet liksom att allting är reklam liksom, att det är det de säljer liksom i de här videoserna och så vidare. Så att jag menar, jag tror att delvis så tror jag det här är mer en generationsfråga och liksom ett förhållningssätt. Men det är ju definitivt så att det finns ju också större möjlighet att faktiskt övertyga och liksom lura folk på olika sätt. Och jag tror ju som att där har vi liksom en utmaning. Som att jag tror ju i många fall så är folk ganska medvetna om att, nej, men det här stämmer inte. Men av någon annan anledning så väljer man att antingen tro på det, eller kanske då mer korrekt säga att vi agerar som om det vore sant. Sen ska man ju som inte förringa det. Och det finns ju massor med spännande liksom tekniska tillvägagångssätt med watermarking, liksom att precis som man liksom har en vattenmärkning på liksom sedlar, liksom att, ja, men kolla här liksom att det är en äkta sedel. Man kan göra samma sak, framförallt med bilder, det är liksom ganska enkelt liksom att dölja den här typen av öronmärkning så att säga, i själva bilden utan att det syns för vårt öga. Det är svårare i text, men liksom just att det finns ju diverse sätt och liksom att se att, ja, men det här kommer från en autentiserad källa. Så blir det sådana här med källkritik och det blir ju viktigare.
Fredrik Heinz, som har 2, 3 och ibland 4 resdagar i veckan till Bryssel, till tv-soffer och till vetenskapliga konferenser runt om i världen. Han tycker att det pratas för lite om AI. För lite om vinsterna för företag och för sjukvården. Hur AI, som ju är effektivare än människan i många fall, kan analysera symptom, till exempel vid cancerscanning, göra diagnoser, föreslå behandlingar, men också effektivisera hur läkemedel kan få nya användningsområden i hittills oupptäckta kombinationer. Han menar att tekniken är ju bara ett verktyg som ska komplettera oss, stärka oss och hjälpa oss.
Vår utmaning är att vi har väldigt begränsat med tid. Det vill säga att hur ska vi använda den här väldigt begränsade tiden vi har? Vad är det som är meningsfullt och liksom faktiskt värdeskapande, och kanske även meningsskapande är ju också viktigt jämfört med, men vad gör vi bara för att vi måste? Om nu är det mejlet, liksom, visst du skulle kunna lära dig hur du ska formellt uttrycka det på brittiska, men det kanske du är mer intresserad av, här är budskapet. Ja, det är det som är liksom ditt fokus. Så att, ja, det är just med en avvägning både som man får göra som individ men också liksom från ett samhällsperspektiv. Vilket då leder ju in till det här med utbildning. För jag tror liksom att utbildning troligtvis är det som kanske påverkas mest av den här typen av utveckling. Och det är ju väldigt spännande att se liksom att till exempel ChatGPT då, som man gjorde en studie på en brittisk juristutbildning och kom fram till att det här GPT-4 var då bättre på att svara på de här tentafrågorna än den genomsnittliga studenten på juristprogrammet. Vilket är ju ganska intressant, för det är ju inte vem medelsvensson, utan det är liksom en väldigt selektiv grupp av de som har kommit in på den här utbildningen då, och även bland dem är det här verktyget då bättre än den genomsnittliga studenten. Och då finns det ju massor med spännande saker man kan fundera på här. Liksom det första är att troligtvis är det ingen, eller nästan ingen åtminstone, som skulle vilja anställa GPT-4 som sin jurist, eller särskilt säga bolagsjurist eller liknande. Så att uppenbarligen finns det ju saker som de här mänskliga juriststudenterna har som inte GPT-4 har. Så uppenbarligen finns det ju ett stort värde i de här individerna. Men frågan är, examinerar vi det? Så min gissning där är väl liksom just att vad vi examinerar och skitland till viss del, hur examinerar vi det? Det är där det måste, ja, krävs förändringar eller liksom behövs. Ja, vi kan liksom inte bara fortsätta som vi har gjort, utan man måste nu fundera på vad betyder det här och det perspektivet. Och jag tror att det finns mycket mer bättre möjlighet att göra mer relevant och examination, faktiskt testa saker vi är intresserade av på ett helt annat sätt.
Har du någon idé kring det där, vad det kan vara som vi borde examinera oss människor på då?
Men man kan ta ett exempel, om man har en projektkurs, om jag håller på med datavetenskap, om man har en programmeringsprojekt. Du ska jobba i grupp, du här har du liksom någon slags kravspec eller här du ett mål, du ska bygga det här systemet. Och sen har du ena gruppen som är jätteduktiga och som mer eller mindre kan det. De bara löser uppgiften och sen efter halva tiden så är de klara. Så den andra gruppen som liksom, ja, kanske har lite, man har liksom valt fel roller eller liksom, ja, det funkar liksom inte, de kör fast och så bara, nej, men vi har kört fast och så inser de det, ja, men vänta lite nu, det här funkar ju inte. Ja, vi behöver ta ett steg tillbaka. Vad var det som inte funkade? Varför funkade det inte? Hur ska vi göra istället? Och som måste liksom kämpa och ha sig, och som kanske liksom efter hela tiden har bara kommit halvvägs. Men troligtvis har de lärt sig mycket, mycket, mycket mer under den här tiden än den här första gruppen som, ja, men de kunde säkert det redan innan de började. De har knappt lärt sig någonting. Och just det, att hur kan vi då bedöma den här typen? Alltså att, om vi nu bara bedömer slutprodukten, liksom vad de faktiskt presterade i slutändan. Ja, nu kommer den första gruppen få högsta möjliga betyg, andra gruppen kanske inte ens blir godkänd.
Det här med att klara hinder, så att säga.
Ja, och att man, troligtvis blir det att man istället för idag mycket har den här mer summativa examinationen, alltså efteråt, liksom, hur gick det? Vad kan du eller vad blev det? Så blir det mer den här formativa examinationen där man liksom faktiskt följer processen. Och en av anledningarna att vi inte gör mer av den här formativa examinationen är ju för att den är ju tidskrävande, intensiv, liksom kräver mycket manuellt arbete. Så kan vi automatisera, men du kan ju faktiskt följa liksom hur de här studenterna jobbar, liksom, kolla på deras mailkonversationer eller hur de checkar in saker i sitt repository eller liksom till och med liksom kanske lyssna på deras möten och allt möjligt. Liksom att liksom, det skulle ju aldrig kunna göra, men nu om vi kan automatisera det så kan du faktiskt följa hela deras arbetsgång och liksom på så sätt kunna bedöma, men kolla här, nu har vi fått stöta på det, ja, men kolla här, finns ju det examinationsmomentet som de behöver hantera där. Så att jag tror att man måste titta mer på processen och mindre på slutresultatet.
Ja, då ska vi se. Nu har jag använt Sudorite i en vecka ungefär. Och den har hjälpt mig jättemycket. Jag tycker skrivandet rullar på och jag får liksom nya uppslag från AI varje gång jag använder den. hur jag ska gå vidare, hur jag kan utveckla, vilket spår jag ska ta. Ja, men det är jätteskönt. Den har blivit som min lilla skrivkompis typ. Yes. Hej.
Det händer ju hela tiden och det har alltid hänt så att liksom vi förändrar våra arbetssätt. Men jag tror ju definitivt just att det kommer också ändra på hur ofta vi måste kanske ändra inriktning. Traditionellt sett så har det varit att ja, du gör som grundutbildning och sen får du ett jobb och sen jobbar du liksom i ett yrke och sen så blir du typ pensionär. Och liksom just att man har oftast haft liksom ett yrkesval. Det vi ser idag är ju att allt fler kanske byter yrke mitt i livet någonstans. Min gissning är att vi kommer se ännu kortare livscykler för yrken eller på karriär alltså inom ett yrke. Där vi faktiskt måste, kanske säga var femte år eller var tionde år, göra liksom större kunskapsförändringar eller liksom ändringar i liksom vad är det vi är bra på, lära oss nytt. Och jag tror ju väldigt mycket på det här med att man pratar om det här med lärande organisationer, att de organisationer som blir bäst på att lära sig kontinuerligt och vars liksom medarbetare blir bäst på att lära sig är de som kommer ha störst möjligheter. För att vi ser ju ändå att trots att utvecklingen går framåt så blir det ändå på något sätt större osäkerhet. Det blir svårare att planera och det är också att de här fenomenen i liksom samhällena blir ju mer komplexa, vilket gör att det blir också svårare att förutsäga exakt hur kommer de utveckla sig. Så att de organisationer som faktiskt klarar av att kontinuerligt anpassa sig till det som råkar råda just nu och liksom hitta de här möjligheterna, hitta de här öppningarna, det är de som kommer ha de bästa förutsättningarna.
En kort uppdatering. Jag har fortsatt lite med samma del av texten som tidigare och jag har fått nya förslag från Sudowright. Och det jag märker det är att jag börjar se ett mönster här. Varenda del börjar med jag steg upp, jag ställde mig, jag reste mig ur soffan och så vidare. Och jag vill inte riktigt lägga någon värdering i det ännu. Men jag vill använda Sudowright igen och lite längre fram, alltså när jag kommit en bit in i manuset, och se om de här mönstren upprepar sig. Nu när det har gått en stund så känner jag väl att mitt humör har gått ner lite grann. Och jag vill inte riktigt erkänna att jag kanske känner mig lite besviken ändå. Ja, men som sagt, jag ska ge det en chans till. Hur som helst så är den ju bättre än mig, i alla fall.
Stora, starka kommersiella företag leder den här AI-utvecklingen och sätter press på till exempel EU, för det gäller att hålla jämna steg när det gäller lagstiftning och reglering kring användningen. Men EU är en stor och ganska omständig organisation som kräver beslut i många led. EU-kommissionens förslag är klart. Parlamentets är också klart. Och i höst är det troligen dags för den så kallade trilogen, det vill säga när samtliga förslag till lagstiftning ska jämkas samman och få sin slutgiltiga form. Ett ledord är Trustworthy AI, eller tillitsfull AI. Och just den här tillförlitligheten var det som stod i fokus i de rekommendationer som Fredrik Heinz var med att ta fram som beslutsunderlag för EU. Han ledde under 2 år en så kallad högnivåexpertgrupp inom AI som hade till uppgift att ta fram etiska riktlinjer.
Jag tror det finns en risk att man kan ta i för mycket, eller man ska kalla det. Men, ja. Min känsla är ju att det är man från politiskt håll, det är viktigare att det blir en lagstiftning än exakt hur den blir. Man pratar ofta om att vi i Europa vill vara först med att reglera AI. Och då blir det som regleringen i sig viktigare än vad den åstadkommer. Så där finns det väl en sån risk. Min gissning där är väl liksom att förhoppningsvis så har vi liksom de värsta dumheterna skapats bort i de här politiska processerna. Men det kommer säkert liksom krävas justeringar och liksom anpassningar även efteråt för att se till att liksom det faktiskt blir bra.
Men visst, även Fredrik Hein ser problem i att vissa techjättar får för stort försprång och på så sätt kan sätta en standard.
Och det ser jag ju som ett problem, liksom att det här med liksom att ja, men det är faktiskt ändå ett företag som kontrollerar say, ChatGPT och GPT-4 och så vidare. Liksom att, och det är ett företag som vi inte har någon insyn i. Vi vet inte liksom, hur har de exakt har de tränat det här, liksom, på vilken data. För att det som händer, konsekvenserna av det är ju liksom att det finns ju massa implicita värderingar i hur de här systemen är byggda. Som då kanske inte är de värderingar vi vill ha här i Europa eller här i Sverige. Och vi kanske vill ha en större öppenhet kring det här. Och det som finns en risk nu är ju liksom att svenska och europeiska företag bygger sina lösningar ovanpå de här kommersiella lösningarna som finns idag. Och sen om vi förhoppningsvis lyckas bygga, eller vi kommer ju kunna bygga egna motsvarande system här inom kort, att då är det för sent. Så att självklart, det finns ju ändå liksom den här tidsaspekten, men inte för att jag ser det som ett lopp som den som kommer först får för allting, men däremot att det blir ändå en fråga om att ha förmågan att kunna utveckla den typen av system. För den som utvecklar dem styr ju ändå över vad de kan göra, vem som har tillgång till dem. Man kan ju dra liknelse med det här med liksom Europas energisårbarhet med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, liksom där liksom gastillförseln liksom, stoppas och helt plötsligt blir väldigt kallt i Tyskland, som ett exempel. Att, ja, men de har ju byggt in ett beroende av en viss teknologi, och det är ett land som kontrollerar det och bara kan ta bort det. Eller bara för ett rent kommersiellt, nej, men om inte ni betalar 10 gånger mer så stänger vi av tillgången. Så att även om det kanske inte är den geopolitiska dimensionen, så kan det fortfarande vara farligt att låsa in sig till en enda teknisk lösning.
Ja, nu har det gått några dagar till. Jag har väl hållit på med Sudorite i snart 2 veckor. Och ja, texten börjar faktiskt bli klar snart. Och alltså det går bra. Jag skriver och det känns kul. Men jag har börjat ifrågasätta min metod här lite. Det känns som om jag börjar lägga över den här novellen i AI:s händer på något sätt. Det är liksom, vem är det som egentligen skriver? Om ni fattar vad jag menar. Är det jag eller är det AI:n? Jag börjar ju också liksom känna mig lite lat. Det är ju så enkelt, så behändigt att bara liksom klicka fram nya förslag hela tiden. Och jag anstränger mig ju knappt längre. Och sen är det så att jag vet ju inte heller om texten faktiskt blir bättre av att jag jobbar på det här sättet. Jag känner att jag borde kunna göra det bättre själv egentligen. Men nu är jag så bekväm i det här arbetssättet att jag kan liksom inte sluta. Men det blir nästan lite beroendeframkallande att se vad som kommer sen. Liksom, vad hittar Sudorite på härnäst? Vad blir det för förslag den här gången? Och så får jag liksom en känsla av att om jag inte använder Sudorite här nu när jag ska sätta mig och skriva, då känns det som att jag kommer missa något. Alltså något liksom stort, en vändpunkt, en twist eller något som jag inte har tänkt på, men som liksom Sudorite kan komma på. Så det blir liksom att jag sätter mig och skriver Och så blir det som att den liksom lockar på mig på något sätt. Ja, men tänk om Sudorite kommer på något bättre än vad jag gör här. Och det är ju bara ett klick ifrån. Det tar, som jag sagt tidigare, 3-4 sekunder så får jag fram grejer. Det blir lite liksom FOMO-känsla. Jag blir rädd att jag ska förbise någonting om jag inte låter Sudorite hjälpa mig. Och det blir lite att jag själv inte riktigt vågar liksom misslyckas. Jag vågar inte skriva något dåligt. Och då blir det också, kan jag ens göra något dåligt när jag har Sudorite som hjälpmedel? Ja, jag vet inte. Det känns som att jag börjar lämna över kontrollen och besluten inte längre är mina. Ja. Ja, nu är texten klar. Så det är skönt. Och nu ska det bli lite redigering. Jag känner väl att jag är lite ambivalent till hela upplevelsen här. Det var jättekul att använda Sudorite. I början blev jag väldigt exalterad. Det var väldigt kul att den började härma mitt språk, min stil, mitt uttryck. Det är ett riktigt häftigt hjälpmedel. Men jag drabbas av lathet. Jag drabbas av liksom någon slags insikt att det finns en enklare väg. Jag tar inte den jobbiga vägen. Visst, den blir ju lite som, alltså eftersom den härmar, men eftersom den tar efter min stil, mitt sätt att uttrycka mig, så blir det ju lite ändå som att det är jag som skriver. Men det blir ju ändå inte riktigt det. Jag kämpar ju inte riktigt för det. Men det kanske är liksom det sättet man får acceptera, att det kommer vara så här. Och jag har ju fått ur mig en text som jag tycker är bra. Jag vet inte hur den skulle ha blivit om jag inte hade använt Sudorite. Nu har jag använt Sudorite och nu har den blivit så här. Och någonstans får jag liksom acceptera det. Och jag har testat det här. Jag har provat. Jag får någonstans reflektera, fundera, analysera och känna efter. Är det här sättet som... Är det här mitt nya sätt att skriva på? Vi får se, helt enkelt. Det återstår att se i framtiden. Tack för mig.
Jag är ändå väldigt svårt att säga att liksom den här mänskliga kreativiteten verkligen skulle liksom försvinna, eller liksom att man skulle nedvärdera det. Jag tror egentligen att det blir precis tvärtom. Det är ju bara att säga liksom att när vi fick liksom massproducerade varor, visst, om du bara gick på pris, ja, men då köpte du det som är billigt liksom, och det blir som någon slags bassortiment eller basgrejer som man har. Men sen liksom vill du ha det liksom lite extra, men då vill du, ja, men det ska vara, det ska vara unikt, det ska vara lite skevt liksom, det ska inte vara perfekt och så vidare. Att det blir liksom ett egenvärde i det som är människoskapat. Och jag tror det kommer hända samma sak här, att även om du nu kan få hur många konstverk som liknar Picasso som helst hemma, så ja, det kommer ändå vara en skillnad att ha liksom något som människa har gjort.
I Fakultet idag om AI som kreativ skrivpartner, men också om de förändringar på arbetsmarknaden och i olika branscher som vi faktiskt bör räkna med. Du hörde Fredrik Heinz, professor i datavetenskap och AI-forskare vid Linköpings universitet. Han är också verksam i och leder flera europeiska nätverk kring så kallad tillitsfull AI. Du hörde också Mattias Edborg, podcastproducent och novellist, som provat författarverktyget Pseudorite för att liksom nästla sig ur en kreativ kris. Och jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!